här sitter han, mannen, myten, legenden, skådespelaren Stefan Sauk.
Tackar, tackar. Det var ju vänliga ord.
Vad jag tänker är att du utstrålar ändå någon form av självförtroende.
Är det så?
Du tar ju plats i din personlighet.
Är det så?
Med din personlighet, skulle
jag säga. Okej. Ja, det är inget jag kan, det är inget jag väljer att göra. Det är nog bara som det är, tror jag. Vissa människor har nu ska man ju tala om sig själv, vilket jag hatar att göra, men om jag talar om andra människor, vissa människor ser man när de kommer in i ett rum, vissa människor känner man när de kommer in i ett rum, och vissa människor, så att säga, och på en scen så tittar man på vissa skådespelare, man tittar inte på de andra. Vi brukar kalla det för karisma, och det här med karisma, nu lever vi i ett sånt land där alla ska vara lika och ingen får sticka ut och ingen får vara bättre än någon annan och bidibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibib en utstrålning, andra har det inte. Därmed är det inte sagt att de andra skulle vara sämre. Det är inte det handlar om, utan vi är olika, vi människor. Det är det som är det balla.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Nej, du är ju född och uppvuxen i Stockholm.
Ja.
Har du några syskon?
Nej.
Så du var ensam barn och växte upp hos två föräldrar?
Ja, fram till jag var 13, då skilde de sig. På min inrådan. Min mamma frågade mig om hon tyckte att hon skulle skilja sig. Och då sa jag, gör det, ni bråkar ju bara. Som 13-åring är det rätt tufft att säga det, behöva göra det. Men så var det.
Och hur gick det ut över dig?
Ja, det... Hur gick det inte? Allt det där gick ut över mig. Det är rätt läskigt när man är liten och ser sina föräldrar bråka, så sticker och står liksom ryker. Det är inte så trevligt.
Blev dina föräldrar bättre människor efter att de hade skilt sig?
Jag tror de kom från två olika världar, så att de var inte riktigt kompatibla med varandra. Och jag tror inte de hade förmågan att överbrygga det genom... genom på det sättet. De hade inte den förmågan till kommunikation helt enkelt. Utan det skar sig hela tiden. Min pappa kom från väldigt enkla förhållanden. Blev till på en dansbana utanför Avesta. Och växte upp i fosterhem som han rymde ifrån när han var 16. Min mamma kom från en högborgerlig miljö. Min morfar var landsfiskal i Uppland. Och hans pappa i sin tur var kronolänsman i Uppland. Stort gods i Upplands Väsby. Så det var två olika världar liksom, som så att säga inte riktigt var kompatibla. Nu kan de vara kompatibla, men behöver inte komma från samma klass som det så vackert heter. Utan det funkar alldeles utmärkt. Men i deras fall så funkar inte det.
Och hur blev din kontakt med dina föräldrar efter skilsmässan?
Jag bodde kvar hos min mamma och sen träffade min pappa på helgerna. Inte varje helg, men ganska ofta. Så att...
Så det var okej?
Funkar.
Och hur gick det i skolan sen då? På högstadiet, gymnasiet?
Nej, jag var tvungen att läsa in gymnasiet efter att jag... någonstans... När gjorde jag det? Det gjorde jag nog efter lumpen, tror jag. För att jag hoppade av gymnasiet. För det var liksom... Ekonomisk linje, vad skulle jag där göra? Jag var inte skitintresserad. Vi hade bara kul. Och sen Så läste jag in det jag behövde på komvux och sen visste jag inte vad jag skulle göra. Så jag jobbade med massa olika saker. Och sen kom jag in på den banan som jag fortfarande sprattlar runt i.
Kände du någonstans under din uppväxt?
Nej.
Att du gillade aldrig. Att spela teater? Nej. Eller?
Jag gjorde det, men och nu jag var med i den här klassfesten som René Nyberg har. Och då var det flera av mina klasskamrater som vittnade om att det var så att jag levde rövare på roliga timmen och på alla timmar egentligen. Men jag kommer inte ihåg det själv sådär, och jag tänker fan, det där måste vara efter konstruktionen, men det kanske inte är det, det kanske stämmer det de säger. De viktiga kunskaperna om livet, de får man ju inte till livs i skolan. Det är inte där man inhämtar dem. Och de viktiga kunskaperna, det här till exempel, människor, relationer, varför gör han sig, varför säger han så när han menar det? Hur kan det komma så att det är? Och liksom, vem är jag och varför? Och bla bla bla, alla de här frågorna man har. För mig blev att se bra film blev en del läser böcker, kanon. En del gör andra saker. För mig blev att se film blev en källa till kunskap. Att lära mig saker. Att försöka förstå tillvaron, livet. Vad handlar allt om? Det var att se bra film. Så att vi såg otroligt mycket film på filmhuset. Och sen körde jag taxi extra efter lumpen. Och då... var det en kille som en kompis som också körde som liksom sa, fan, du får hålla tummarna för mig på fredag. Ah, vadå då? Jag ska söka scenskolan. Vad heter det, sa du? Scenskolan, ja. Så, ja, vad är det för någonting? Jo, alltså man blir skådespelare. Jaha, finns det en skola för det? Ja, scenskolan, Statens scenskola heter det på den tiden. Ja, okej, okay, tänkte jag, shit, ska du göra det? Mm-hmm. Och det där fäste i huvudet på mig, så jag tänkte rätt mycket på det där. Han kom inte in och sen så körde jag någon, och det grämer mig oerhört att jag inte kommer ihåg vem det var, men jag körde en kvinnlig skådespelerska en sen natt någonstans här i Stockholm strax efter lumpen, och hon frågade vad jag gjorde, så jag precis muckat och kör extra, okej, okay. Och du då? Jag är skådespelerska. Jaha, åh fan, hur blir man det? Ja, man går på teaterskolan. Ja, men om man liksom inte... Vi har liksom aldrig sysslat... Jag hade ingen som helst erfarenhet av teater. Inte varit med i någon ung liksom barngrupp eller någonting sånt. Roliga timmen när man spexade, det var det liksom det. Och sen allt det andra som jag tydligen gjorde enligt mina klasskamrater. Men inte något annat. Så jag frågade bara... Jag vet inte liksom... Kan man inte bara få se vad det liksom, hur det går till? Vad är det där liksom? Hur går det till liksom? Ja, det bästa sättet att göra det på, det är att få reda på det, det är att vara statist. Då ser du vad som händer, hur det går till, vad jobbet handlar om. Okej, okay, hur blir man det då? Ja, men gå till scenens byrå på Dramaten. Okej. Okay. Så jag gick till scenens byrå på Dramaten och sa, hej, jag vill bli statist. Jaha, har du mer papper? Förlåt? Papper? Nej, det har jag inte. Ja, men du måste ha mer papper, få bild på dig själv och vem du är och sådär. Ja, okej, okay, jag kommer tillbaka imorgon. Kom tillbaks, papper, bild och så här är jag. Okej, okay, bra. Och så tog hon upp pappret också, tog hon fram en pärm som var så här tjock. Och då tänkte jag, jaha, oj. Ska jag in i den där pärmen? Är de andra också sådana som jag liksom? Ja, så. Och den pärmen också. Och där borta är tjejerna. Jaha, men kan man inte bara få sitta med och titta på liksom? Jag behöver inte liksom vara statist. Jag kan bara se, titta på. Jaha, du vill auskultera? Förlåt? Du vill auskultera? Ja, just det. Titta på. Ja, det är att titta på. Ja, bra. Ja, alltså kolla vad som finns här. Så, ja, på måndag så börjar de repetera Smuts i byk här. Lars-Göran Karlsson ska regissera. Med Anita Wall, Rolf Strandberg och Göte Grevbo och Christian Berling och en massa med. Okej, okay, tänkte jag. Det där, ja, okej. Okay. Ja, så ring. Du kan ringa upp Lars-Göran och fråga ifall du... Ska du fråga själv? Okej, okay. Ring upp honom. Ja, kom ut. Är du ledig i helgen? Ja, det. Ja, kom ut i Enskede så kan vi bara se så vi kan snacka lite så kan vi se om det funkar. Gjorde jag det? Ja, visst. Vi ses på måndag. 10:00. Okej. Okay. På den vägen var det. Så då var jag auskultant på Smutsig byk hette den föreställningen. Och sen var jag regiassistent på Rickard den tredje och blev så här nära Ernst Hugo Järegård. Så han blev min mentor. Det var inget ord vi använde på den tiden. Det har slagit mig långt senare att det faktiskt att mycket kommer från honom liksom.
Så du gick aldrig scenskolan?
Jo, sen sökte jag till Teaterhögskolan som det så vackert hette. Eller det döptes om till det från och med att jag började där. Inte för att jag började där utan därför att det då inkorporerades Statens scenskola i Universitets- och högskoleämbetet som det hette, UHÄ. Det heter säkert något annat idag. Och då blev det en universitetsutbildning i och med det, det är året 1980.
Och hur länge går det där?
Vi gick 3,5 år. Man har, tidigare var det 3 år och sen vi gick 3,5 år och sen var det 4 år ett tag och sen har man gått tillbaka till 3 år.
Och vilken var din första föreställning?
Utanför Teaterhögskolan så var det någonting som jag hoppade in i på Göteborgs stadsteater, för jag gick på Teaterhögskolan i Göteborg och den hette Alkestis. Den hoppade jag in i när jag fortfarande gick kvar på scenskolan.
Och så börjar ju filmer och serier. Allt började, det börjar ju rulla på här i din karriär. Och
det rasslade till ganska snabbt där. Sen gjorde jag massor under en period.
Kände du inte liksom att du går från ingenting till att nu börjar det hända saker i ditt liv?
Jag körde på. Det ena gav det andra. Och sen när man tyckte att det stod och stampade så var man frustrerad och tyckte att fan, jag är här. Och sen hände någonting och så gick det vidare. Och så gick det vidare. Och så gick det vidare.
Ja, att vara skådis, det får man inte glömma. Det är lite som att vara projektanställd.
Så är det om du inte blir fast anställd på en teater. Och det har jag faktiskt, jag var inne på det i början. Jag jobbade 4 år på Stockholms stadsteater. Men då var jag tjänstledig nästan lika lång tid. I olika perioder för att filma. Och till slut kände jag att vad fan, ska jag vara kvar här verkligen? Och när vi då kom till en punkt när om vi skulle förnya mitt kontrakt och göra det till ett riktigt kontrakt eller inte, så sa vi, det var Lars Edström som var teaterchef då, ska vi verkligen göra det här eller ska vi skita det här? Och då sa jag, vi skiter det här nu, jag kan komma tillbaka. För då skulle jag vara känslig ett halvår för att filma.
Kom du aldrig tillbaka?
Nej, och jag har aldrig haft, det har inte jag ångrat en sekund kan jag säga. Tvärtom, därför att det finns någonting också med att gå och harva på en teater. Så det blir lite så. Antingen så kommer du upp till en position där du hela tiden får bra roller. Eller så går du och harvar och hoppas på att få en bra roll. Och för att få en bra roll så då är det väldigt viktigt att du liksom blir kompis med någon regissör. Och det ska liksom, det blir andra saker som blir viktiga. Det här liksom, jag ska inte säga intriger, men lite kotterier bildas lite sådär och det är alltid en, så att säga, en på ytan återigen, vad kul och sådär, och sen är det bakom så händer andra saker, men det är hela tiden under en fasad av att vad gulligt och fint vi har det och vad fint och allting, va? Men
vad skulle du säga är baksidan med att vara skådis? Är det så att man måste typ ligga med regissören?
Jag har sluppit det. Jag tror att det är mycket värre för tjejer. Jag vet att det var det ett tag i alla fall. Och det tror jag att det är... Det var nog en period, och det har nog varit väldigt mycket så att... Jag ska inte uttala om det, för jag känner att jag är inte rätt person och säga hur de har haft det. Därför att det var också så mycket som skedde under ytan då. It wasn't nice. It wasn't nice. Och när jag har varit med och sett sådana grejer eller varit med och när någon har mått illa av det, så har jag alltid varit en sån person som inte kan hålla käften, utan jag har alltid satt ner en fot och sagt, vad fan håller vi på med här? Och det har gällt när någon ung nyutexaminerad manlig skådespelare har varit harassed eller trakasserad eller av någon äldre gayregissör som liksom vill någonting. Och då klev jag faktiskt av det. Jag gick upp till teaterchefen och sa så här, det här och det här förekommer. Den här unga grabben har kommit till mig, anförtrott sig, berättat de här sakerna. Antingen hanterar du det här och då ska du göra det efter konstens alla regler som teaterchef. Eller så går jag härifrån.
För jag deltar inte sånt. Han vågade inte hantera det. För det var en utländsk stjärnregissör. Eller stjärn och stjärn. På teaterhimlen kan det vara, jag menar, där finns allt möjligt på toppen som inte har det här att göra också.
Så att du har tystats ner väldigt mycket,
ja,
under dina år som skådespelare. Tycker du det har blivit bättre nu efter
MeToo-rörelsen? Absolut. Absolut. Det har definitivt, för nu har man ju satt en spotlight på det. Jag menar, jag har en dotter. Så att hela MeToo-grejen var ju sådär, yes. Yes. Yes.
Har du tappat mycket jobb just för att du har varit den du är?
Ja. Massor.
Ångrar du dig?
Nej.
Och det har bara i stort sett varit såna här typer av situationer?
Nej. Det handlar om att jag kanske, som du säger, tar en viss plats i rummet eller tar en viss plats. Och det är inte så att jag tar över, absolut inte. Nej. Men däremot så, om du har en vi har en, märkligt nog, vi tror ju oss vara så fria och demokratiska i vårt land, men det är inte riktigt sant. Därför att det finns en väldig auktoritets, även om vi låtsas att det inte är så, så finns det en väldig auktoritetstro och
en hierarki.
En hierarki, va? Och du ska liksom inte, om du kliver och säger, man säger, men vänta nu, vänta nu, hur ska vi göra den här scenen? Vad fan håller vi på med här? Jag menar, jag kan ta ett exempel. Jag kom direkt från teaterhögskolan i Göteborg, rakt in på Göteborgs stadsteater. Skulle hoppa in i en pjäs och det var någon som hade blivit sjuk och hej, jag var en fan sak där ute, han är bra. Okej, fine, in med honom. Och så kom jag dit och det där första, och jag tänker, vad i helvete är detta? Alltså, vi höll på att traggla och skulle hitta något sceneri där. Vi var några skådespelare. Det var liksom, du vet, man var ju där i 30 år en del. Och satt någon påse ut i salongen och skulle regissera. Och till slut så, men jag kunde inte hålla mig, så ursäkta att jag bryter, men vad fan, jag fattar inte vad fan vi håller på med, ärligt talat. Vi kommer ju aldrig kunna hitta det mest relevanta sceneriet på den här scenen. En kommer in lallande med kaffe, en gör det. Vi har liksom, vi kommer inte in med någonting. Ingen av oss satsar ju här. Eller jag gör det, men liksom jag känner att jag gör det, för det är liksom för kråkorna, det händer ingenting här. Det finns ingenting som händer i rummet här. Det är ingenting, ingen kommer ju in här och liksom gör någonting. Alltså, fan, jag är van att vi lägger ribban här uppe på scenskolan. Men här, jag ser inte ens någon ribba. Så hur i helvete ska vi kunna hitta ett sceneri? Och det har varit helt tyst. Och så hör man en harkling från regissören ute i salongen.
Ja, hon är 11:30 nu. Jag tror kanske inte vi kommer längre. Vi kanske ska ta tidig lunch idag. Så går vi på nästa scen efter lunch. Vi gör så.
Vad tänkte jag? Det var som att slå en chakusuki rätt in i en marshmallow. Det fanns inget som tog emot. Och sen kom en och en, de här äldre skådespelarna som, ja, det är kul med den där ungdomliga entusiasmen, men vänta du bara, så får du se hur det blir. Förlåt? Vet du vad? Du kanske har gjort det själv, du kanske har kastrerat dig själv eller vad fan du har gjort, I don't know. Men det kommer du aldrig se mig göra. Aldrig. Det blir man inte så jävla poppis av.
Varför tror du då att du har fått färre jobb? För du har ju ändå presterat, tänker jag.
Ja, herregud.
Och det är inte det man vill i slutändan som regissör och som filmare.
Jo, men det är också, ja, det var lite det jag var inne på när vi tror. För att vi är inte så
demokratiska.
Nej, och sen är det så att det krävs också en regissör som har lite att komma med själv. Jag menar, jag jobbade med Lars Lorén. Han var inte ett skit rädd för mig. Det var inga bekymmer. Tvärtom. Ömsesidig respekt.
på riktigt. Jag har jobbat med massa regissörer, ömsesidig respekt. Men det finns alldeles för många som är rädda. Som upplever att här kommer någon som kanske har en annan andlig vikt. Och det finns en rädsla för det. Det finns en rädsla. Nu pratar jag om mig själv. Det är ganska tråkigt egentligen. Men om jag ska vittna om vad jag har hört sägas om mig. De är rädda för dig, för du är så jävla skarp. Vadå skarp? Du är så skärpt. Du är så... är man rädd för det? Ja. Och det är ju liksom... Det är ju tragik. Egentligen.
Ja, för så skulle inte jag tänka.
Du skulle inte tänka så, men du är inte svensk på det sättet. Skulle jag säga.
Det är ju lite som att gå in i ett förhållande. Om man är en stark kvinna behöver man ju en stark man med bra självkänsla. Och en man med dålig självkänsla som inte är stark skulle ju inte stå ut med mig. För Nej. Att jag behöver ju det. Och det är samma sak med dig med en regissör. Du behöver en regissör med stark självkänsla och bara självförtroende.
Exakt.
För den personen är ju det i utrymme. För han vet att det du gör är både kvalitet och ger honom också en feedback.
Absolut.
På hans jobb som han kan ta på ett sätt genom att ge feedback tillbaka. Och där kan ni landa i en kompromiss.
Absolut. Och det är det som är grejen. Eller det behöver inte alltid vara en kompromiss. Här framme har vi ett mål. Här är jag. Och så börjar vi flytta fram positionerna. Vi ska nå dit båda två. Målet är viktigare än dig. Målet är viktigare än mig.
Det är ett gemensamt mål.
Det är ett gemensamt mål. Så att vi måste bidra båda två för att nå det målet. Och kan vi då bidra båda två? Och det finns inget egenvärde att jag måste också få bidra. Det här finns ju också så mycket av. Ja, men jag får väl också prata. Det är klart fan, prata för fan. Säg när du har någonting att säga. Se till att ha någonting att säga då när du ska prata. Men se inte och kräv röst tillträde bara för att du ska liksom ha rätt att prata, för det är bullshit.
Vem är det då som säger att du har rätt och inte de andra?
Det visar sig när vi prövar tankarna mot varandra. Då lär det visa sig. Och prestige, det är det första man måste lägga i kattlådan. Det har inte i sammanhanget att göra. Så fort man blir överbevisad, det är bättre, bra. Det är så jag jobbar med de som jag jobbar med. Att man liksom, det funkar, vad händer då om man gör sig? Det funkar så, bra idé. Alltså det är så det måste gå till. Vi tillsammans, jag är inte viktig, du är inte viktig, min prestige, fuck that shit. Det är inte intressant, inte din heller. Det är helt ointressant. Det är dit vi ska som är det viktiga. Och då måste det vara, the sky is the limit. Det måste vara högt i tak.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vilken har varit den roligaste filmen att spela in?
Hamilton var ju kul att göra. Vendetta. Det var ett megajobb liksom. Stort jobb, länge, över tid. Fem timmar tror jag. Första var tv-serien som klippte man ut en lång film av det också. Det var kul att göra. Sen filmat med en gammal Hollywood-legend som heter Jack Warden. Och det är en legendarisk... han har gått vidare nu till en annan verklighet. Han var ju till och med i Härifrån till evigheten med Burt Lancaster och Montgomery Cliff. Så han hade liksom varit med och var ständig medlem i Oscarsakademin eller The Academy. Det var väldigt coolt faktiskt. Och det var ju mycket ödmjuk, skön farbror som Och det var Patrick Bergin var med också som gjorde Sleeping with the Enemy. Så vi hade tre husvagnar. Jack Wardens var störst, Patrick Bergins var lite mindre och min var minst. Men vi satt hela tiden i Jack Wardens för den var bäst. Men han sa en väldigt klok sak. Han sa det att when you become a star, the problem starts when you actually believe you are one. Och det är jävligt sant. När man tror att man är liksom stjärna, då går det fel. Då snubblar man på sig själv i sina uttryck.
Och så är det ju.
Så är det definitivt.
Vad är din drömroll?
Alltså grejen är den att det där är en sån fråga man kan... Det gäller nog mera yngre skådespelare än mig. Därför att jag har spelat Hamlet. Vi gjorde en fantastisk uppsättning på teaterskolan som var en slutproduktion där jag spelade Hamlet. Sven Wollter regisserade och det blev en väldigt vass, rapp föreställning som var rå och bra. Faktiskt. Alla gav hjärnet. Så att jag vet inte om jag har någon drömroll så där. Jag kan däremot ha lite drömprojekt så där. Ett projekt som jag skulle vilja genomföra är att filmatisera en roman som jag har läst in som heter Blodmåne som handlar om tjuvjakt på noshörning i Sydafrika. Men det är ett internationellt projekt. Det utspelas där och i Shanghai och i Vietnam, men mest i Sydafrika. Att göra film av det så att säga. Det håller vi på med, men det är sånt jätteprojekt att baxa. Men jag har varit där nere, jag är ofta i Afrika av olika skäl. Men nu är corona time så att nu sitter man så vackert där man sitter. Jag var där i januari förra året. Precis innan det tog fart så att säga. Och hade massa möten.
Om det här projektet?
Om det projektet, ja, precis.
Du var sambo med Mia Josjö och fick din dotter som idag är
28.
28 år. Hur länge var ni ihop?
10 år.
Och jag tänker på dig som är högkänslig för allting. Hur var det att leva i ett förhållande i 10 år? Störde du dig på mycket saker då?
Nej.
Och varför tog det slut?
Ja, det kan ta slut av alla möjliga olika skäl. Man kan väl säga att det var någonting som det blev med tiden så blev det mera ett kamratförhållande eller systerbrorförhållande på något sätt. Och då kom vi till en punkt när vi sa att ska vi fortsätta det här eller inte? Ska vi göra någonting åt det, ska vi göra det nu när Lova är liten. Och då gjorde vi så. Men det var ett konsensusbeslut.
Och ni har varit vänner sedan dess?
Ja, i princip.
Har du väldigt höga krav eller vad är grejen? För du gillar ju tjejer.
I do. Jag har ju haft ett x antal förhållanden sen jag och Mia delade på oss. Och det finns ett mått av bekvämlighet om jag ska vara jävligt ärlig. Där man känner att just nu är livet väldigt bra. Jag trivs väldigt bra där jag är liksom. Och sen har jag ett stort umgänge och det är inget som jag liksom... Ett problem är ju också det att om man har varit med och levt ett rikt liv, rikt på erfarenheter som man också har tagit lärdom av, en del av dem, så lär man sig också upptäcka vissa saker. Så kan man liksom, fan det här var jävla trevligt. Så märker man, aha, oj, det där har jag sett tidigare. Det där är inte bra. Det där vill jag inte ha i mitt liv. Hej då.
Som vad då?
Det kan vara whatever. Det kan vara en tendens till svartsjuka. Det kan vara en tendens till att styra. Det kan vara en tendens till att... I don't know what... Att ha synpunkter eller förändra eller... Jag menar... Det kan vara en massa saker.
Hur ska hon vara för att det ska bli bra? Och det kan man ju inte riktigt svara på. För blir man kär, blir man kär. Men hon får i alla fall inte vara svartsjuk, tänker du?
Nej, det funkar.
Och hon får inte ändra dig.
Alltså, ändra är ju... Ja, men det finns så mycket man kan säga om det här med manligt och kvinnligt och kvinnor och män och förhållanden. Men det finns ju... En del kvinnor ser ju oss män som projekt. Det vill säga, det är nästan bra. Det här är nog så pass bra så jag kan börja jobba på det här projektet. Jag kan nog få till den här lerklumpen eller köttklumpen till någonting som jag kan leva med. Och då, det är ju inte heller, och det tror jag män kan också tycka. Så jag tror att man ska nog vara helt försiktig med det. Jag brukar säga att ett förhållande mellan två personer består av tre liv. Ditt liv, mitt liv och så vårt gemensamma liv. Och om något av de här liven får för lite energi eller mat så att säga, så då ställer man äggklockan på när det ska spricka. För alla de här tre liven är lika viktiga. Och idag så tror jag man lägger så väldigt mycket stor. Jag ser väldigt många unga människor lägger nästan all energi på det här gemensamma livet. Och glömmer bort sig själva. Och det funkar inte. Det kommer inte funka.
Känner du att du i ett förhållande behöver mycket space?
Ja. Jag är en solitär person. Så att jag måste absolut ha mycket space. Och mycket frihet. Under ansvar. Inte att leka med alla möjliga andra människor på ett sånt sätt. Men space, absolut. Men jag hade jag var tillsammans med en tjej ett kort tag. Och vi kom aldrig så långt. Men vi hade nog kunnat vara kompisar längre om hon hade varit med på det. Men hon sa en väldigt bra grej. För att det var precis det här du skisserar upp nu. Det var precis vad som hände. En av alla gånger det har hänt. För det har hänt många gånger. Det är liksom... Och då sa hon en jävligt bra grej. Men Stefan, jag vill inte vara din bur. Jag vill vara din himmel. Wow. Det var väldigt klokt. Och vackert sagt tyckte jag. Men...
Till som burar in dig.
Till som burar... Nej.
Sen är du, precis som vi pratade om lite tidigare, du är otroligt mycket, du tycker mycket, du säger mycket, du har ju sagt en del provocerande saker om, tycker vissa, jag tycker bara det är roligt med människor som har åsikter. Du har pratat lite provocerande om politik och corona och liknande. Känner du det själv att du har varit provocerande?
Ja, alltså jag har gjort lite, det började egentligen med, jag gör lite dumheter på en slags officiell Facebook-sida som sen landar på en YouTube-kanal. Och det är inte någon, finns ingen strategi med det, och det finns inget medvetet en gång i veckan eller att nu ska jag göra det här eller nu har jag bestämt mig för att göra det här, nu ska jag göra det här. Utan det kommer, när bägaren är fylld så måste liksom det ut någonstans, och då har det blivit ett sätt. Och det började våren 2018 med att jag åkte runt i Stockholm här med en kille som filmade in i bilen, och vi snackade om Stockholmstrafiken och den här miljötalibanen som vi har i stadshuset, trafikborgarrådet, miljöpartisten som då i mitt tycke håller på och fullständigt massakrera den här stan utifrån prilliga idéer om att vi ska cykla jorden ren från avgaser, vilket vi inte kan göra. Sen kan det vara, det är symbolpolitik, det är klart det är en symbol, vilken fin symbol, vi cyklar allihopa här fast vi är nästan subarktiskt land. Så det började med det, och sen fick den en enorm genomslag, den där videon, kort, den var för lång egentligen, det var 11 minuter, jättelång. Och sen så gjorde jag någon till, och så gjorde jag någon till, och sen så har det blivit liksom mera. Det är fortfarande, vi gjorde ju det här i Lorry i början på 90-talet. 1990 så kom första Lorry-avsnittet som vi sen höll på med SVT fram till 95, tror jag det sista gick. Och då gjorde vi någonting som hette Tillfälligt avbrott. Det var en 4 minuters slott som jag och Rolf Böjlin fyllde upp med satir. Det är fortfarande samma hjärna som tittar på världen. Jag har ställt mig... Jag tycker det också är lite grann en konstnärs ansvar att ställa sig lite utanför och betrakta sin samtid. Det finns alldeles för många i min värld som inte gör det, utan som är, vill vara med och vara till lags för att man, återigen, ängsliga, är sig själv närmast och vill inte att någonting ska göra så att jag inte kan få vara med. Det har jag aldrig bekymrat mig om. Jag har hellre ställt mig själv självmant utanför, betraktat och kommenterat. För det, och då är, och gör man det och tänker egna tankar själv, då är det ju inte så jävla svårt att se att vad i hela helvete håller vi på med. Och då gäller det sen om du har ett nätverk dessutom där du får information som du kanske inte här och Fritekop får ta del av när de läser Nerikes Allehanda, utan du får det inside från in där och inside från där och ser att oj herregud, är det så det ser ut? Herre Jesus.
Då, korruption.
Det också. Jag menar, ta en sån snubbe som Dan Eliasson som liksom har surfat på en bakelse från den ena toppjobbet till det andra och är Sveriges kanske mest dokumenterat inkompetenta tjänsteman. Och nu fortsätter. Igen. Det är fantastiskt. Du vet, man kommer osökt att tänka på Albanien. Det är ju, jag menar, det är intressant att se om du tar till exempel, vi har vår politiska uppbyggnad då, hur landet styrs med högsta skiktet då i parti, alltså i riksdagen och eller regeringen då, så att de sitter i regeringen, så har du liksom ner ett snäpp, då har du generaldirektörer för alla myndigheter och så har du liksom region och bla bla bla, hej och hå så här va. Och här uppe, den högsta ledningen här, då, så om de här gofar här nere, om den regionen gofar, ja men det är deras ansvar, det kan inte göra något gott. Det skulle aldrig funka någon annanstans. På Scania till exempel. Det skulle aldrig funka att jaha, den här sektionen här, de har inte gjort det jobbet. Ja men det är ju deras, det ska ju de sköta själva, men för fan du är ju ansvarig. Nej det är inte jag, det är de som är ansvariga. Behöver göra så lite för att bli kontroversiell idag. Och vi är så snabba med att om det är någon som säger någonting som kritiserar, och det här börjar bli lite obehagligt. När vi gjorde Lorry till exempel på början på 90-talet, då var det kulturella taket för vad du kunde säga och inte kunde säga, vad du kunde kritisera och inte, vad du kunde skämta om, göra satir på. Det var där uppe. Nu är taket här nere. Vi börjar nästan börja huka oss för vad vi får och inte får skämta om, vad vi får och inte får säga. Och framförallt inte kritisera myndigheterna. De som gör det, de åker på skit. Vi tar det här vetenskapsforum covid-19 till exempel. Det är ju alltså en samlad vetenskap som är, den spöar Folkhälsomyndigheten by far. Folkhälsomyndigheten var tidigare, när den hette Folkhälsoinstitutet, kopplat till Karolinska, kopplat till forskarvärlden, till akademin. Och då hade man 6 professorer inne på Folkhälsoinstitutet. Sen kommer Johan Karlsson från Socialstyrelsen med partibok och tar med sig sin kompis Anders Tegnell. Och då gör man om det här, så att man gör en kuttar, och då vill inte forskarna vara kvar, för att då, om de måste tappa kontakten med forskarvärlden, då är det inte intressant för dem att vara kvar. För de vill forska, de är seriösa. Och så gör man en myndighet som liksom sitter och fnufflar med sig själva där inne. 12 000 döda i Sverige. Det går inte att snacka bort längre. Och då säger man, jävla gnällspik. Ja, gnällspik. Om 12 000 döda gör mig till gnällspik när jag påtalar det vansinniga i det. Are you kidding me? Bara ta en sån sak som utomlands. Vi här i Sverige, vi lever ju som en liten, det börjar likna liksom, vi är inte där, men tendenserna, en befolkning som liksom, ja men, nej, men det är väl bra. Det kommer 2 hantverkare hem till mig idag och ska gå in i min lägenhet utan munskydd. Nej, sorry guys, stay out. Här får ni varsitt munskydd, har ni handsprit, varsågoda. Utomlands när du spelar in film, då skådespelarna testas flera gånger i veckan. Alla har munskydd. Man delas in i olika lag, olika färger. Blå, alltså mask och kostym en färg. Skådespelare en annan färg. Tekniken en annan färg. De där. Och så blandar man alla de här färgerna på samma gång. Time for the blue, bla bla bla. Så kommer de in och jobbar. Man tar det här på blodet allvar. Och så säger man i Sverige, ja men det har inte gått så bra för dem i alla fall. Fast om de har stängt ner dem, ja men du vet ju inte hur det hade gått om de inte hade gjort det. Det har du ju ingen aning om. Det är så jävla ovetenskapligt att överhuvudtaget komma med ett sånt argument så att man baxnar.
Jag tänker bara när jag går på ICA till exempel. Mm. Jag var där igår, så varför står det inte en handsprit för kassan, så att det är han som sitter i kassan. Mm. Det skulle till exempel inte hända utomlands. Ja, det vet jag inte. Det ska jag ta upp med mina chefer. När folk står och trycker på de här kortläsaren där. Det är sådana små saker som jag tänker borde vara så obvious att göra liksom. Så att jag förstår vad du menar med de här hantverkarna. Sen vet jag inte om jag tycker att man ska totalt locka ner ett samhälle.
Det har inte jag heller. Jag är inte någon förespråk. Jag säger inte heller att liksom bla hit eller bla dit. Men det finns något som heter försiktighetsprincipen. Det vill säga better safe than sorry. Och jag menar, vi kan ju testa här nu, du och jag. Jag tar på mig mitt munskydd som jag har här. Och så skickar jag på en loska. Gör vi tvärtom. Exakt. Utan munskydd. Jävlar vad det kommer stänka.
Så är det.
Ja, ganska enkelt. Så att, det är liksom, och när jag såg att hos grannar, hemtjänstens personal kom och gick helt utan någonting, ja, bitvis även fortfarande faktiskt, då kan jag säga,
vilken nej, jävla, men det måste...
jag tror inte vi har någon strategi, vi har lagat efter läge. Vi hade inte, för att kunna välja strategi så måste du ha en förmåga att kunna genomföra alla de här, annars har du ingen val. Och vad hade vi för förmåga att genomföra någonting? Vi hade förmågan att be folk tvätta händerna och hålla avstånd, punkt slut. Vi hade ingen annan förmåga överhuvudtaget. Vi har ännu inte fått igång testningen ett år senare. Den är fortfarande inte igång i alla regioner, på riktigt som den ska vara.
Vi är så flata där. Sen får vi inte glömma att svenskarna inte varit i krig. Vi vet inte vad det här handlar om.
Vi är felskadade. Återigen så skickar man, det är ungefär som man säger, ja men apoteket, så avreglerar man apoteket och så försvinner alla medicinförråd. Vi hade 8 stycken hemliga medicinbyar i Sverige. Vi var självförsörjande 2009 tror jag det var, eller 11. Spelar roll, men vi var självförsörjande på medicin. Dels hade vi förråd av medicin, dels hade vi råvaror så vi skulle kunna tillverka medicin i händelse av krig eller kris. 8 hemliga medicinbyar runt om i Sverige. Och sen avreglerar man apoteket och så får privata aktörer ta hand om apoteksverksamheten i Sverige. Och om ingen ställer några krav, alltså det är återigen, det landar på politikernas bord. I min värld så är det politikernas ansvar. Det är deras förbannade fel att det gick som det gick. Därför att de skulle ha sagt så här, okej, ni kan avreglera det här, ni kan driva den här verksamheten, men vi har en samhällsviktig funktion som ni måste sköta, och det är att hålla de här medicinförråden up to date. Det vill säga byta ut och se till att det hela tiden finns färsk och bra medicin där och råvaror så vi kan agera i händelse av krig eller kris. Det är någonting ni får dela på. Hur ni gör det, det skiter vi. Vi kommer att kontrollera att ni gör det. Och gör ni inte det, då får ni böta en jävla massa stålar. Punkt slut. Det är så enkelt, men det gjorde man inte. Man baxnar. Och det går inte att skylla på privata aktörer. Det är samma sak där, ja men det är de privata. Nej men det är inte det. Du har ett ansvar. Om du säger, okej, fritt framkör. Ta den här verksamheten, gör skola, gör det. Då måste du ha en kontrollfunktion. Det är samhällsnyttiga. Jag kan ju tycka från början, vänta nu, vi avreglerar, posten har blivit bolag. Vadå posten? Posten är ju för fan, det är ju en samhällstjänst. Den ska drivas av staten på våra skattepengar, punkt slut. Det är inget jävla bolag som någon annan ska tjäna pengar på. Vi har pröjsat för den från början. It's ours. Likadant med statens järnvägar. Järnvägarna, själva rälsen äger vi. Men tågen där, det är något spanskt bolag eller vad fan det är. Eller whatever. Det är också helt åt helvete.
Det är ju som privata fängelser i England och USA. Man kan ju sätta folk, de kan bestraffas längre tid i finkan för att de här privatägda ska tjäna mer pengar.
Ja, det är fantastiskt.
Och jag håller med dig. Vissa saker får liksom inte staten släppa.
Nej, det håller jag med om. Vissa saker är statens uppgift. Och därför att vi har pröjsat dem. Vi har betalat för dem på vår skattsedel. Det är någonting som staten ska tillhandahålla. Det är en tjänst.
Men då kan man ju också säga, ja, man får vara privat aktör. Men vi vill inte ha timanställda bland våra 95-åriga pensionärer.
Nej, ni kan driva det här, men ni måste ha utbildad personal och ni måste ha en viss personaltäthet. Och det här är kriterierna som gäller. De är nationella, punkt slut. Lev upp till standarden eller scram.
Det är så jävla enkelt.
Nej, men kan vi kan väl vara överens om att privat är bra kanske i viss mån, men att man det ska ställas krav.
Ja, man kan säga att ja, man måste ställa kraven. Och sen är det ju så här att jag menar, det finns ju en mängd exempel när saker har tagits över i kommunal regi och körs totalt i botten därför att kompetensen att driva finns inte där. Medan kompetensen att driva saker, den finns faktiskt inte bland de kommunalt anställda tjänstemännen. Sorry, men vi kan ta Furuviksparken som ett lysande exempel. Den drevs privat och sen så dog, hur det var, så tog kommunen över det och den kördes rakt ner i botten. Och sen, nej, men det här kan vi inte hålla på med, det här kostar bara pengar. Ja, men kan vi inte sälja det? Ja, vi säljer det. Och så säljer man, så fick en privat operatör ta över och så plötsligt så bara woof! Och nu är Furuviksparken uppe innan corona, uppe och rockar. Och var det innan corona. Så att man ska vara jävligt försiktig. Det där är väldigt populistiskt att bara kasta skit på privata. Man måste komma ihåg en sak. Vem är det som har skapat pengarna i det här landet? Jo, det är privata aktörer. Varifrån kommer pengarna? Privata entreprenörer. Vem skapar pengarna i Sverige? Inte fan är det våra regeringar. Nej, de har växt upp på en broilerfarm i form av en kursgård och sen armbågat sig fram till den position de är. Så don't give me that bullshit.
Att du inte blir politiker?
Vem? Jag? Nej. En del vill det, men nej.
Hur är din relation med din dotter?
Den är just nu väldigt bra. Vi har haft en väldigt tajt relation och rest mycket tillsammans och sådär. Sen har ju hon varit tvungen att slå sig fri såklart. Hon måste göra sig fri. Och det är en process som... Och det här står ju bara för mig. Nu kan jag bara tala om hur jag upplever detta. Men jag tror att om man har en väldigt tajt relation med sina barn, så för att de ska bli fria så måste de slå sig själv fria.
Har du gjort någonting annorlunda än vad din pappa gjorde för dig?
Alltså det här är en skräckinjagande fråga. Därför att jag kommer ihåg Kalle Björk, den eminente skulptören och konstnären. Han har gjort bland annat fantastiska skulpturer av Gustav II Adolf som står bland annat på Livrustkammaren. Men Kalle sa en ball grej när han var 70. För han tog ju verkligen avstånd och gick sin egen väg från sina föräldrar. Men han sa, när han började närma sig 70, det här är många år sedan, att det jag ser med skräck hur jag efter för varje år som går blir mer och mer lik min pappa. Och jag tror att den spegeln är en sån där spegel som man inte gärna vill titta i när man ser att man faktiskt gör om ganska mycket av vad ens föräldrar gjorde, fast with a twist. I mitt fall med lite mer kunskap om annat. Vi människor är... Det finns ju en riktning inom psykologin som hävdar att du glöm det där med... Du är bara en genetisk stämpling av dina föräldrar. Punkt slut. Jag tycker det verkar vara rätt tråkigt om det skulle vara så. Så jag tror nog att vi väldigt mycket kan vi styra själva och mycket kan vi göra för att förädla och förändra oss själva. Och mycket handlar också om den sociala påverkan som vi har fått med oss genom livet och från början också. Men jag tror väldigt mycket är... Så att svara på din fråga blev ju att jag ser ju att jag ser ju likheterna fast jag inte vill se dem.
Finns det någon sån detalj som du har varit mot din dotter som pappa inte har varit mot dig?
Det var snarare min mamma då som inte hade koll på vissa saker där jag på något sätt, att skuldbelägga sina barn, att lasta skuld på sina barn, det ska man absolut inte göra.
Skulle du säga att du har tagit illa vid dig av att din mamma skuldbelade dig som barn?
Så fort det handlar om att bli skuldbelagd för någonting som whatever, och det kan finnas, det här är ju så, det kan ju göras på väldigt subtila.
Så får du panik och tänker på din mamma?
Jag bara slår järnridån, går ner kan jag säga. Jag tänker inte på min mamma, men det blir en betingad reflex liksom.
Lever din mamma idag?
Nej, ingen av mina föräldrar lever.
Pratade du ut med din mamma innan hon dog?
Jag har nog pratat ut med henne en mängd gånger, men inte på det sättet som man kanske idag skulle säga att okej, om du och jag sätter oss och pratar ut så kommer vi prata på ett helt annat sätt än vad jag hade möjlighet att prata med min mamma. Därför att det förutsätter också, och det gjorde vi ett antal gånger. Men sen kom det tillbaka. Hon var nog, det fanns nog en manodepressivitet i henne som gjorde att hennes, hon kunde vara nere i källaren på riktigt och sen kunde hon vara en glittrande, extremt karismatisk, fantastisk person.
Vad är den största skillnaden då skulle du säga?
Största skillnaden är mellan mig och min pappa?
Ja.
Jag brukar säga att den jord som födde den typen av människor finns inte kvar längre. Faktiskt. Det hette Finlands sak i vår under finska vinterkriget. Och då var det på riktigt. Då var solidaritet någonting mer än bara någonting man liksom gafflade om på gator och torg. Utan man satte sig själv på spel för solidariteten med finska folket. Det är lite annat. Det är lite på riktigt. Jag gillar saker som är på riktigt. Det är så mycket som är på låtsas idag. Tyvärr.
Som vadå?
Väldigt många människor är på låtsas.
Har du blivit besviken på människor genom åren?
Oh yes. Ju mer jag lever, ju mer ser man. Och ju mer, jag menar bara det att... absolut. Det är ju liksom...
Tänker du både i yrket och privat?
Nu tänker jag generellt. Generellt. Vad man är med dem, så att säga. Absolut. Vi människor har ju ett val. Vi kan ju faktiskt, till skillnad från djuren, välja att bli en bättre människa. Vi kan lyssna inåt och känna, vänta nu, gör jag rätt eller fel nu? Nej. Jag tycker att det är väldigt för många människor som inte lyssnar på någon slags inre kompass om vad fan är rätt och vad fan är fel. Någonstans har vi det inom oss själva. Och det är alldeles för många människor som inte lyssnar på den.
Skulle du själv säga att du är en person som sätter dig själv i...
Sätter mig själv på spel, absolut.
För andra människor?
Jag har gjort det så många gånger.
Du ser dig själv som en riktig person? Ärlig och riktig och ärlig mot dig själv? Och riktigt mot andra.
Ja, absolut. Det är för mig... Jag kämpar för att vara det. Jag kämpar inte så mycket för det. Det är någon slags... Det handlar om heder för mig. Det handlar om att uppträda hederligt.
Tack för att du kom hit, Stefan.
Ja, men tack.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.